Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det är nyhetsshowen om man säger som sänder ut idag torsdag 15 februari. Ja, nu är vi halvvägs mot mars om man börjar från 1 februari. Eller vad säger du, Carl Jansson?
Halvvägs på väg rätt in i skitmånaden mars.
Från uraskan i elden. Du, idag så ska jag prata om att Tobias Billström blev avbruten igår i riksdagen av skanderande människor som protesterade när han läste sin utrikesdeklaration. Sen var han med i Aktuellt när han blev avbruten igen av programledaren. Kanske snarare pressad då om Israels krigsföring. Sen blir det en liten bit också om kändismiljardären som köpt in sig i det här Academedia nu och som vill stå för en riktig game changer i friskolevärlden, koncernvärlden.
Och jag ska prata om varning för allvarligt säkerhetshot i USA. Och ja, det blir mastigare, eller ja, det blir liksom ännu skarpare rubriker än så, men vi tar det om en liten stund.
Vi tar också om en lite längre stund vår gäst Elias Eriksson, professor i farmakologi på Göteborgs universitet. Han kommer hit för att vi ska prata om antidepp, Carl. Det är ju allt fler som går på det då, enligt färska siffror från Socialstyrelsen. Skrivs det ut för mycket eller för lite rent av?
Vi får fråga.
Debatt råder, vi ska snacka lite om hur det funkar detta tillsammans med...
Ja, men det ska bli spännande.
Det tycker jag. Bakvagn, vill du liksom ägga oss lite grann kring vad du har att tala om där?
Jag ska prata om, det blir en djurnyhet.
Underbart.
Ja. Om det är kaniner i Paris.
Kaniner i Paris. Då frågar jag dig, har du också köpt färre sexleksaker i år?
Ja.
Ja, för det är så svenskar har betett sig tydligen inför alla hjärtans dag.
Ja, men det är ju inflationen och räntan.
Ja,
och
precis.
Då har man ju inte råd.
Nej, då får man spara in på buttplaxen eller vad det nu kan
handla. Då tager man vad man har hemma.
Jag tar bara två sådana här stjärtkulor. Jag vet, jag är inte
så
bevandrad.
Så kan det vara.
Så prata lite om vad folk köpte till alla hjärtans dag då. Och lite om Romina Pourmokhtari. Hon har varit lite för cool för sitt eget bästa.
Ja, jag såg någonting om det. Hon har varit ute och liksom gömt sig,
tuffat sig lite och sen fick hon backa.
Ja.
Det tar vi lite senare. Läget då, Carl? Vi kan väl säga om någon undrar så här, vad har hänt med Fanny Wijk egentligen?
Ja, det är ju ändå snart 2 veckor sedan man hörde någonting från henne.
Ja, och ingen har sagt något.
Nej, precis. Ja, men vi har ju hört från henne.
Ja, det har vi ju.
Ja, hon är ledig den här veckan.
Ja.
Och så följde sig så olyckligt att hon också var sjuk förra veckan.
Precis, hon var jätteledsen för hon missade quizzen då.
Ja.
Och möjligheten att träffa alla lyssnare där. Men det berättade vi på plats där, men jag tror vi vet inte ens om vi berättade det här i sändning.
Kanske på Instagram, men jag vet inte, men hon har semester den här veckan helt enkelt, och hon är tillbaka förhoppningsvis på måndag.
Ja, precis.
Hon har inte semester.
Hon har det bra. Jag sätter henne på Instagram.
Ja, det ser jättehärligt
ut. Det ser kanon ut. Du, med dig då?
Bra.
Ja.
Det är ju jag liksom börjar bli varm i kläderna här nu, så att, men snart är Fanny tillbaka, så det är liksom den som känner sig fan inte igen. Så är jag snart, tillbaka i producentstolen igen.
Bara, liksom ska fick hoppa in mycket förra veckan.
Ja, det var ju min vecka.
Karls stora vecka.
Vecka 6 varje år är ju nämligen Karls stora vecka. Då, då låter vi Karl synas.
Ja, vad bra det. Ja. Ja, du klarar det på någon vänster. Men precis, nu är det varm i knäderna. Men snart rycker vi undan mattan och förpassar dig till ett liv i skuggorna igen. Mm. Så att säga.
Jag satte en liten rubrik här. Ja. Varning för allvarligt säkerhetshot!
Ja!
I USA!
I USA.
Ja.
Vad är det som de varnar för?
Jo, igår var det då, så igår kväll kom det väl i svensk tid, meddelade ordförande för det amerikanska representanthusets underrättelseutskott.
Mm.
Frågar mig inte exakt vad de gör, men jag tänker att de jobbar med underrättelsefrågor, ja, för liksom representanthuset.
De har lite möte med CIA och sånt kanske.
Kanske.
Lite briefade, lite säkerhetsklassade papper typ.
Ja, i alla fall då vill de gärna bli briefade. Det kommer vi till snart. Ja. Men republikanen Mike Turner är då den här ordföranden för representanthusets underrättelseutskott.
Ja.
Han har då gick ut med att man fått uppgifter om ett allvarligt nationellt säkerhetshot.
Ja, det låter allvarligt.
Och han gick också ut och sa att kräver att president Joe Biden då ska dela med sig om information av det här eventuella hotet.
Mm.
Vad är det för hot?
Ja.
Vad är det för hot?
Dela med dig nu.
Det är ju hemligt.
Mm. Det är hemligt, ja. Okej.
Så att han sa ingenting då, och Vita huset har ju inte sagt någonting om vad det är för hot.
Nej.
Utan man ska... men att det var allvarligt nationellt säkerhetshot, i alla fall kan ut med då.
Mm.
Han skrev också i ett brev till sina kongresskollegor att det handlar om en brådskande fråga med koppling till en destabiliserande utländsk militär förmåga.
Ja, nu blir man ju nyfiken. Du.
Men än så länge, fortfarande inget officiellt. Utan det var lite den här grejen att det var mycket så här, men vad är det då?
Ja.
Men det var liksom ett hot, ett hot.
Du har något mer på det, hoppas jag nu.
Nej,
då, så, det
ja, men det finns ju andra källor än officiella källor, va?
Mm.
Och jag läser då till, på gp.se att flera källor uppger för CNN igår då att säkerhetshotet är mycket oroande och destabiliserade och att hotet ska ha en koppling till Ryssland.
En koppling till Ryssland.
Ja, ja. Så där har vi den första delen då.
Mm.
Det gäller, första delen är att de går ut och säger... varnar för den här Mike Turner då, mm, går ut och varnar för att det finns ett hot.
Man är fortfarande, och det är kopplat till Ryssland.
Säger enligt mediekällor, ja, då.
Man
CNN.
Är fortfarande inte skakad i grunden av de uppgifterna att Ryssland står för ett säkerhetshot.
Nej, precis.
Det är ändå liksom saker man hör.
Ja, precis.
Det är day and age,
inte liksom nytt och så vidare. Nej, men... då kommer det fler uppgifter där.
Det är en trestegsraket detta.
Enligt uppgifter till ABC News så handlar det om att Ryssland vill placera kärnvapen i rymden.
Nu börjar vi snacka. Nu är det allvarliga säkerhetshot. Precis.
Där är ju den kanske riktiga rubben då.
Ja.
Ryssland vill placera kärnvapen i rymden.
Helt nytt sätt att sätta rubrik det här, Karl. Att du tar liksom, att du verkligen spelar ner
jo,
det extremt.
Men det är väl just i det här fallet då att det är ABC News. Det är lite uppgifter då.
Ja.
Vi har fortfarande inte
fått det. Det är ansvarsfullt av dig, Karl.
Ja, men jag tycker det. Det är ändå kärnvapen och det är ändå rymden. Man kan ändå bli liksom lätt nervös om man, det kan man väl bli ändå,
ja,
kanske. Men ja, det känns ju som ett destabiliserande säkerhetshot om något.
Verkligen, alltså bara för att liksom göra det tydligt, det de menar då, de här uppgiftslämnarna, ja, till ABC är då att Ryssland alltså vill skjuta upp kärnvapen som är placerade i rymden och typ kan avfyras därifrån.
Ja,
ja, det är
men,
det man får.
Enligt då källor har då åkte jag till de här kända till ABC News då, som också läste på SVT bland annat, att det här handlar inte om att de ska användas mot mål på jorden.
Nähe.
Det handlar inte om liksom, det är inte den typen av, utan det är då för att kunna sluta satelliter enligt de här uppgifterna.
Jaha, behöver man nukes för det alltså?
Jag tänkte också det. Kunde man inte liksom nöjt sig med något lite... för jag vet nämligen vad, en typ av satellit, för jag har en annan satellitnyhet sen i bakvagnen.
Ja.
Så jag vet att det, en satellit kan väga 2,5 ton.
Då kan man ju hoppa ut i rymden.
Det är väl ändå typ som en stor bil.
Ja, men den är också tyngdlös där uppe. Man kanske bara kan hoppa ut i rymddräkt och kicka till den liksom.
Knacka lite.
Dra en hammare.
Ja, men det är ju som sagt, vi får väl se. Men en Ekot då har pratat med Hans Livong som är forskare vid Försvarshögskolan och håller på att forska på försvarssystem. Vi kan höra vad han har att säga om det här.
Det är väl inte omöjligt att det här är en del i antisatellitvapenutvecklingen i Ryssland.
Han verkar inte superförvånad.
Nej, det lät han inte som.
Det
har man väl hört att liksom rymden är den nya... Rymden
nu ska
typ
inte
så
jag gå in
liksom,
så att ta mig vad heter det?
Vatten
över huvudet här. Men rymden var väl ändå typ grejen på 80-talet redan.
Ja.
Alltså Ronald Reagans Star Wars. Det var ju liksom ett rymdskyddsprogram. Det var ju inte, tror inte jag det var, jag är inte säker på om det var så kärnvapen i rymden då. Men det var ju i alla fall satelliter för att kunna skydda sig mot till exempel kärnvapen. Det var ju stort på 80-talet.
Just det.
Men det här vet jag, jag vet inte om det här är samma sak eller liksom så. Men vi får se. Vad händer nu då?
Undrar
man ju.
Ja.
De här icke ändå officiellt bekräftade uppgifterna utan mediauppgifterna då.
Ja.
Ja, idag ska Vita husets säkerhetsrådgivare ha ett möte med, ska vi se, han heter Mike Sullivan. Han skulle ha ett möte med de andra i underrättelseutskottet idag då.
Okay.
Han ska få lite briefing som de har. Och jag såg att enligt SVT då ska den här Jake Sullivan ha erbjudit ett möte redan tidigare i veckan till kongressledamöter och bara så. Det var lite så, det var ingen grej där. Han försöker spela ner det lite från
Demokraterna.
Ja, men från Vita huset.
Från Vita huset, ja.
Och Mike Johnson som är då talman i representanthuset, republikan. Han tonar ju ner det här huset eller hotet då. Han läser på Omni att han säger: "Jag såg ordförande Turner, Mike Turner." Det är många Mike här nu. Uttalande i frågan och jag vill försäkra det amerikanska folket om att det inte finns någon anledning till panik.
Okej, han manar till lugn här.
Ja, med det här då icke-bekräftade rymdhotet.
Ja.
För det är lite så här... Ja, det blir ju lite typ att de... Alla pratar om hotet i rymden förutom de officiella kanalerna. De bara, ta det lugnt.
Nej, precis. Men alla vet ändå vad de pratar om. Typ.
Ja.
Men säger han något mer när han tonar ner det då? Är det liksom... I och med att han inte kan säga så mycket.
Nej, utan det var liksom ingen anledning till... ta det lugnt helt enkelt. Ja. Så att... inte Mike utan Jake Sullivan heter den här försvarssäkerhetsrådgivaren på Vita huset. Ja, men vi får se. Enligt uppgifter så vill Ryssland skicka upp kärnvapen i rymden.
Ja.
Vi får väl lämna det därhän.
Ja, tyvärr.
Ja.
Han hade velat veta lite mer. Men det gör inte
nu. Nej, vi vet ingenting i nuläget.
Vi återkommer. Du, Carl Jansson, igår var det ju dags för Tobias Billström, vår utrikesminister, att läsa upp regeringens utrikespolitiska deklaration i riksdagen.
Det är deklarationstider snart.
Ja, precis. Då ska man även deklarera exakt vad man tycker i alla utrikespolitiska frågor. Har du lämnat in den till Skatteverket? Din...
Står och trycker in den första maj.
Just under springan i dörren så. Hallå, här är min...
Jag förhåller mig objektivt och sakligt till konflikten i liksom Transnistrien.
Ja, precis. Taiwan har rätt till självstyre. Typ, sista dagen ska man få böta annars. Nej, men det här är någonting som sker återkommande från regeringens håll då, alla regeringar, att man lämnar en sån utrikespolitisk deklaration där man berättar lite då vad tycker vi i olika frågor för att verkligen dumma ner lite grann. Men traditionellt sett ett högtidstillfälle då där man får veta lite vad regeringen tycker om ditten och datten internationellt sett, och det är ju alltid en seriös historia men kanske lite extra allvarstyngd i år då med tanke på det omvärldsläget.
Det känns som att det har funnits år då det har varit lite, du vet, det har passerat lättare än förmiddag.
Precis, för det var, gick ganska hett till får man säga i plenissalen då när det här ägde rum, när Tobias Billström började tala om Israel och Hamas. Det var då det kokade över i kammaren, och det var när Billström pratade om att, citat då, Sverige står bakom Israels legitima rätt att försvara sig mot Hamas i enlighet med folkrätten och den internationella humanitära rätten. Och när han skulle fortsätta där så blev han avbruten av publiken.
Samtliga i gisslan måste frisläppas omedelbart och villkorslöst. Mot bakgrund av det katastrofala läget i Gaza...
Får jag be de som stör genast avlägsnas från läktaren?
Ja, Israel begår folkmord, ropade en tjej där i, på läktaren. Och talman Andreas Norlén var det som grep in muntligen.
Sträng.
Ja, myndig stämma.
Det är hans jobb.
Det är det ju. Han påkallade vakterna som senare släpade ut den här personen. Men det var inte nog med det. Lite senare var det dags igen när debatten gått vidare. Det var Morgan Johansson från Sossarna och Emil Aronsson från SD som stod i varsin talarstol och pratade om stödet till UNRWA. Mm. Alltså den här organisationen. Ja, alla känner till dem vid det här laget. Då lät så här.
Det är inte tillåtet att störa kammarens sammanträde.
Mm, det är typ jag hemma. Det är inte tillåtet att störa. Ingen lyssnar för att släpa ut folk. Nej, passus, men alla ser och alla... ni hörde vad de skanderade där. Efteråt konstaterade riksdagens presssekreterare Carina Larsson att minst 5 personer gripits på läktaren av säkerhetsvakter och överlämnats till polis misstänkta för störande av förrättning, som det heter tydligen.
Jaha.
Och en person var enligt polisen fortsatt gripen då för våldsamt motstånd även en tid efter det här. Vet inte om den personen är släppt nu, men det här var rapportering igår. 3 gånger faktiskt avbröts debatten totalt sett, och det ska vara väldigt ovanligt att det var ovanligt stökigt liksom, för att vara plenissalen.
Ja.
Och tidningen Alltinget skriver att det här är andra gången i år som åhörare protesterar riksdagen, vilket innebär att man redan nu är uppe i samma antalet incidenter som det var för hela 2022. Men i 2023 var det 7 incidenter då. Men i alla fall, senare på kvällen så var utrikesminister Billström med i Aktuellt, där han fick flera frågor då om Israels krigföring. Och ett fokus låg på huruvida Israels krigföring är proportionerlig då i förhållande till Hamas attack mot Israel 7 oktober. Och det skulle visa sig att det inte var helt enkelt att få svar på vad Billström tyckte där.
Som det ser ut idag, är försvarskriget proportionerligt idag?
Men det har aldrig handlat om hur det är proportionerligt. Det som vi nu ser här utspela sig för våra ögon, det ger ju, som jag sa, upphov till stark oro och därmed också en känsla av att krigföringen på det viset som den bedrivs på inte är rätt.
Men det är ju inte frågan, för nu säger du att du känner stark oro, men Är försvaret i proportion till...
Det tänker inte jag värdera. För den
varför inte det?
Ja, därför att det är inte min uppgift att göra.
Det är inte hans uppgift att värdera det, tycker han.
Nej, men, tycker han, ja.
En känsla av att krigsföringen inte är rätt, den har han ändå. Och en oro kring det som sker i Israel. Men han var väldigt bestämd kring det här, att han inte vill värdera proportionerna då. Sen pratar han fortsatt efter det här då, som vi hörde i klippet, om att det är upp till olika institutioner, typ internationella brottmålsdomstolen, att värdera om internationell rätt har upprätthållits. Ja, ungefär så låter det. Att det är liksom andra som får bedöma det.
Jag blir ju
det.
Ganska snabbt bortkollrad här, känner jag.
Ja, men det är lite svårt att hänga med typ. Men han menar väl att vi har ju ett ramverk som har till uppgift att bedöma om man har gått över gränsen eller inte. Och då vill han låta de institutionerna ta ansvar för det. Och han lägger ingen värdering i själva krigsföringen då, men det finns anledning att känna stor oro, säger han, när så många blir dödade. Men det är väl i och för sig ett resultat av krigsföringen då, att många blir dödade.
Ja, precis. Och sen också att man vill inte, samma dag som man har den här utrikesdeklarationen, så blir det, alltså vill man inte lägga en värdering. Alltså det finns väl, jag har inte läst det, men det är väl i hela grejen att man lägger fram sin regerings utrikesdeklaration, att det ändå finns en regering för ju en politik. Det finns ju oftast värderingar i politik.
Ja, det gör ju ofta det. Men precis, men det är lite snårigt det här. För programledaren i Aktuellt ger sig inte då. Hon lyfter att Joe Biden, USAs president, har ju sagt att Israel, att det de gör är over the top. Var ett citat från Joe Biden nu nyligen. Inte det samma sak då som att säga att krigföringen är oproportionerlig?
Jag skulle säga att det är ett uttryck för precis den oro som jag och den svenska regeringen känner för hur krigföringen bedrivs. Och det är därför också som vi står upp för principen om att det nu måste komma ett humanitärt eldupphör på plats.
Ja, det är inga så raka puckar riktigt. Nej, det är liksom att säga att krigsföringen är over the top. Nej, det är inte samma sak som att säga att den är oproportionerlig då, verkar Billström säga, utan det är precis samma som att säga att man känner en oro för hur krigsföringen bedrivs.
Precis, alltså så här, vi känner precis som Biden, ja, fast på det här sättet.
Ja, precis. Vi menar inte riktigt samma. Nej, men vi känner samma.
Vi tycker samma, men vi säger så här.
Ja, men folk kanske som lyssnar kanske tycker vi är petiga nu, men jag vill bara liksom, jag tycker det är en intressant gränsdragning som verkar väldigt viktig för Tobias Billström, ja, som man kan fundera över. De är ju inte färdiga här, utan det verkar vara väldigt viktigt för Billström då att säga att Israels svar inte är oproportionerligt. Så mycket kan man konstatera, men Aktuellt ger sig inte igen då. De liksom ställer om frågan, programledaren försöker liksom komma in en gång till för att få svar.
Då formulerar jag mig som Joe Biden då. Har Israel gått över gränsen?
Ja, jag anser att när det gäller den här hanteringen av kriget så har vi en situation där vi känner så pass stark oro att vi nu måste åstadkomma ett humanitärt eldupphör.
Så man har gått över gränsen. Där var det tydligt, ja ändå. Mm. Men genom sin hantering av kriget. Men om den hanteringen av kriget är i proportion, där vill han inte, det vill han inte uttala sig om.
Nej, precis. Nej, men nej.
Nej, det är en väldigt speciell balansgång han går i alla fall, ja. Tobias Billström, tycker jag. Ja, vi får väl så här, men det är i alla fall ja, lite intressant att följa den här balansgången och se liksom vart regeringen vill stå i sin retorik kring Israel. Ja. Helt, det som är allra tydligast efter det här är väl att man inte vill uttala sig om det är proportionerligt eller inte. Mm. Ja, vi ska snacka friskolor snart. En ny player har gett sig in i en av de största, Academedia.
Men ändå en ganska stor spelare när det kommer till finanser.
Ja, det får man säga. Mm. Kändismiljardär som man kallas. Det tar vi om en liten stund. Nu allra närmast hade jag mått bra av lite nyheter i korthet från dygnet som gått. Och då är det väl alldeles på sin plats då att Isabella Persson har satt sig vid mikrofonen. God morgon, Isabella.
God morgon.
Du, vi kör igång direkt, va?
Gör vi. Mannen som varit saknad sedan branden på Siana tros vara någonstans inne i det nedbrunna badhuset. Polisens presstalesperson Thomas Vuxborg säger också att man är uteslutet att han kan finnas på någon annan plats, detta rapporterar TT. Eftersom det fortfarande brinner samt att rasrisken fortfarande gör platsen farlig så kan man i nuläget inte söka efter mannen och det finns inte heller någon prognos för när man kan inleda söket. På frågan om man tror att mannen kan hittas vid liv så säger Fuxborg att man inte ger upp förrän motsatsen är bevisad. Minst en person har dött och flera har skadats allvarligt efter en skottlossning som inträffade under en segerparad i Kansas igår. Det var för att fira Super Bowl-vinsten som närmare 1 miljon människor samlats i stan när skottlossningen bröt ut nära centralstationen. 21 personer ska ha träffats av skott, varav 9 av dem är barn. 3 personer har gripits, minst 2 av dem var beväpnade vid gripandet, men polisen arbetar fortfarande på platsen och efterlyser vittnen som kan ha sett något. Spänningarna mellan Israel och Hezbollah ökar ytterligare. Igår ska en israelisk kvinnlig soldat dödats i en raketattack i staden Safed som ligger 13 kilometer från gränsen till Libanon. En attack som skedde längre in i Israel än Hezbollahs tidigare mål, detta rapporterar SVT. Och det blev ett kraftigt svar från Israel. Säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir postade på X att attacken, citat, innebar krig, och senare inledde man flera luftangrepp mot Libanon. Enligt flera medieuppgifter ska 4 personer dött, varav 2 ska ha varit barn.
Tack, Isabella. för den uppdateringen om Oceana där också då.
Yes.
Det är fortfarande så att det är för svårt för polis och räddningstjänst att leta i alla utrymmen.
Ja, de kan inte ta sig in i byggnaden helt enkelt. Det är för farligt.
Det är för farligt. Mm. Det följer vi på gp.se. Läs mer där under morgonen om ni vill, om varför brandskyddet inte fungerade som det skulle. Mm. En lång genomgång där och andra uppdateringar finns också. Vi tackar dig så länge, Isabella.
Tack, tack.
Karl. Mm. Är du redo för lite fler nyheter?
Ja.
Kändismiljardären Roger Akelius blir ny storägare i Academedia. Mm. Läser jag på Aftonbladet. Det är ju alla skriver om det igår. Men kändismiljardären, har du koll på honom eller?
Alltså jag har lite koll på honom. Jag har en kompis som bor i Berlin. Och aha, Roger Akelius har varit lite kritiserad i Berlin, vet jag.
Jaha, varför det då?
Jag har inte det riktigt, men det har att göra med att han har fått kritik för att han har köpt bostäder och gjort renoveringar och sen har priserna gått upp.
Ja, jag läste kort om det, att han sa att han angående generellt om hans fastighetsaffär, att han liksom har gjort folk till miljonärer. Det var mer hans take på det. Mm. Att man gör om det till bostadsrätter då, så kan folk köpa loss.
Men
det,
liksom stridbara tyskar har varit, han har varit lite i skottkluggen där, vet jag.
Ja,
men det är väl så. Han och andra, tror jag.
Det är väl så när man tjänar de stora pengarna, att då kommer man också göra sig några fiender. I alla fall, jag tänkte dra, innan jag drar själva liksom nyheten om det här med friskolan och så, lite bakgrund på honom då. Mm. Han är en kändismiljardär, skriver Aftonbladet. Ingen Taylor Swift kanske.
Nej, inte känd på det viset. Inte känd på det sättet. Senaste säsongen av Let's Dance.
Nej, precis. Han har inte sett sig i en rumba.
Celebrity så. Robinson.
Nej, men han är känd i sitt skrå för att han är så ohyggligt rik då. Snuskigt rik är han. Han har enligt Dagens Industri en förmögenhet på 100 miljarder kronor.
Ja.
Och enligt GP,
rik,
ja. Ja, det får man ju ändå säga. Mm. Och i en artikel i GP från tidigare år så läser jag att 95 av dessa miljarder ligger i olika välgörenhetsstiftelser och 5 miljarder då i en annan stiftelse som förvaltas av honom själv och hans arvingar.
Mm.
78 år är han äger massa fastigheter också. Han har även kallats för Sveriges största skatteplanerare eftersom att han har sysslat ganska mycket med det. Han gav ut en bok på 80-talet som gjorde skatteplanering till en grej typ.
Såhär,
gemene man liksom fattade bara, åh fan, det kan man göra. På Wikipedia läser jag om det. Han håller kurser i skatteplanering.
Inte vad som, men alltså att göra det i Sverige på så här, 80-talet, ja, det är ju verkligen att typ så ta på sig ett rött skynke och så ställa sig rätt in i bara ett tjurhäng.
Ja.
I Sverige på 80-talet, det var skatt, alltså.
Att det var så höga skatter då, eller?
Ja, men också typ, alltså, ja.
Fast det var också typ det glada 80-talet med massa juppisar med sådana jättetelefoner som bara köp, sälj, köp.
Ja, absolut.
Det fanns ändå en stor entusiasm till att kunna tjäna pengar.
Men jag tror det ändå var ganska edgelord att göra det på 80-talet.
Ja, det verkar ju vara tidig på det. Han hade liksom kurser på Cypern, Barbados och Mallorca bland annat då, där man liksom lärde sig att planera med sin skatt, typ deklarera väldigt bra, hitta liksom snillrika lösningar. Han sa till GP 2018 så här: för 30 år sedan sålde jag 20 ton böcker per år i ämnet skatteplanering. De senaste 20 åren undviker jag alla artiklar med ordet skatt. Genom att inte ha någon inkomst så får jag ingen skatt. Det är väl så då, det låter som ett snillrikt upplägg. Det är väl lite det här med stiftelser och sånt, misstänkte jag. Jag är ingen expert.
Nej, det är svårt att veta exakt av hur.
Man själv är man ju lite med så, helvete, deklarationen. Så man kanske inte planerat den jättenoga. Men i alla fall, lite bakgrund på honom då, nu när jag kommer in på själva nyheten. Ni kan googla för att lära er ännu mer. Han har gjort lite av en resa, en ganska intressant person då. Mm. Nu ger han sig in i skolvärlden med buller och bång. Han säger att han vill förbättra för eleverna, vilket gjort aktieägare rasande. Man kan säga så här att aktien föll i alla fall för den här koncernen Academedia med 11% under onsdagsmorgonen.
Ja, det var ganska mycket. Det låter rätt mycket.
Det sticker ut. Alltså, det som har skett då är att han har pyntat in 1,7 miljarder kronor i den här koncernen, vilket betyder att han äger nästan en fjärdedel av aktierna, vilket gör honom till en stor ägare i koncernen då, som driver 800 skolor i Sverige.
Jösses, är det så många?
100 000 elever.
Oj.
Och typ 20 000 lärare. Ja, jag blev också förvånad. Jag visste inte att den var så stor, men det skriver Aftonbladet och Dagens Industri i alla fall. Det är därifrån jag får siffrorna. Och Akelius säger att han är en pedagogiknörd. En av de nördigare nördinriktningarna ändå. Och han vill förbättra läroupplevelsen för eleverna. Så här sa han till Dagens Industri, citat då. Det är därför som jag gör den här affären. Min dröm är att kunna visa att tusentals fler elever är godkända efter nian. Att tusentals fler klarar högskoleprovet. Att barn till invandrare kan skriva och räkna på svenska. Och att mobbningen i skolor minskar radikalt. Det spänner han bågen här liksom.
Får man säga.
Ingen mobbing vi ens. Och det är väl ändå den grundbulten i den svenska skolan. Jag skojar bara.
Jo, det är väl bra.
Nej, jag vet inte. Men i alla fall att han inte vill squeeza ut vinster som han säger. Han vill att Academedia inte ska ha några vinstkrav. Än mindre några utdelningar till aktieägarna. Och det är ju det då som har lett till att många liksom säljt av sina aktier.
Ja, det är ändå ganska starka papper.
Ja, eller hur? Det är något av en game changer.
I ett aktiebolag.
Ja, sen är ju frågan då om han får igenom detta då. För han äger typ så 24,4%. Och det är ju inte...
Inte 51.
Nej, exakt. Så då måste han ju få med sig övrig styrelse och aktieägare och så där på det då. Men han säger så här, ja, om jag får bestämma, till Dagens Industri säger han det, vill jag vara tydlig med. Om jag får bestämma så blir det ingen utdelning. Generellt är utdelning en brist i matematikkunskaper. För friskolor är det viktigare att hjälpa lärare och elever än att ge utdelning. Det sa han igår. Sen under morgonen idag då så hade Dagens Industri en ny artikel där rubriken är, alltså på tal om att aktien föll då, att Akelius inte viker sig trots kurs fallet. Vinsterna kommer i steg två, säger han till det. Så då kommer det ändå vinster kanske då.
Jag vill ändå liksom att vi ska hålla någon form av så kritisk hållning till det här.
Ja, du tänker att det inte bara är philanthropy.
Nej, det tror jag inte.
Nej.
För då hade han kanske startat en egen liksom, stiftelse skolor skulle jag gissa.
Ja, just det. Det hade man kunnat göra. Ja. Ja, vi får väl se. Vi vet bara vad han säger. Liksom. Det återstår att se vad som sker. Men Dagens Industri frågar honom i alla fall i den här artikeln som jag såg under morgonen här då. Varför skulle övriga aktieägare gå med på noll vinst och noll utdelning? Mm. Det är en bra fråga.
Ja, det är verkligen
om man då
fråga.
Har liksom investerat i en skolkoncern för att liksom tjäna lite cash. Ja. Då säger han, Akelius, här, i alla företag som jag gått in i har jag som högsta prioritet att försöka förbättra för kunder och anställda. Det lustiga är att om man gör bra grejer och beter sig hedervärt så kommer vinsterna i steg två. Så på det låter det ju ändå som att liksom det här ändå ska leda till vinster senare då.
Ja, alltså man har ju inte tjänat 100 miljarder genom att inte plocka ut vinst.
Nej, det är ju
det
en
kan vi väl ändå liksom, vi kan, även du och jag som har bristande kunskap inom företagsekonomi slå fast va?
Ja, men tror precis. Vi. Men det kanske går att tjäna 100 miljarder genom att så göra gott.
Ja,
man ska
det
säga
kanske
också. Vi får se liksom.
Ja, men det, alltså, det kan väl också vara att han liksom tycker att han tycker att så här, nej, men det här har du saker och ting inte skötts på det sättet som jag ser att jag tycker att man borde sköta ett företag. Utan, och sen kommer han in med liksom en retorik som ändå sticker ut.
Ja, i sammanhanget ja, det kan ju vara så att de liksom tjänar lite de tjänar pengar, men kanske tjänar mindre pengar.
Mm.
Vi får se helt enkelt.
Eller så är det slut tjänat på pengar.
I den svenska skolan, det hade ju varit en jätte game changer.
I alla fall inom Academedia.
Ja, precis. Och då precis som alla andra skolkoncerner fortsätter att tjäna liksom hiskeliga summor. Men de bara slutar tjäna pengar. Hur ska
då får
det
jag sitta här med min liksom kritiska hållning och skämmas.
Ja, lång näsa på kritiska Karl. Kommer han få igenom det här då för Academedia? Det i frågar, hur bedömer du möjligheten att få som du vill? Sannolikheten är 90% för att utdelningen är bortom två år, säger han. Mm-hmm. Så kanske är det en mega game changer inom en av Sveriges största friskolekoncerner, eller så är det bara business as usual.
Nu satte vi oss och bara så snickersnackade lite om så svensk skol, inte skolpolitik, men så utveckling och svensk skola. Bara, hur ska man göra?
Ja. Och sen kom vi på att just det, vi har typ en timme kvar av det här programmet, ja. Något i den stilen. Mm. Och då är det ju bra att vi får in en gäst om en liten stund som vi ska diskutera ett ämne med. Det är lite så vi brukar lägga upp det, va? Mm. Jag talar om Elias Eriksson, han är professor i farmakologi.
Ja.
Vad är farmakologi, Karl?
Jag skulle säga att det är lärare om mediciner.
Ja, just det.
Eller?
Kanske. Jag vet inte exakt vad det betyder.
Nej.
Men det har ju med det att göra i alla fall.
Fråga.
Det får vi kanske fråga. Det är alla fattar typ i alla fall. Vi ska prata om antidepp. Alltså antidepressiva läkemedel som används mot depression och sådär för att lindra det. Mm. Det skrivs ju ut mer sånt. Mer än allt mer sådana läkemedel enligt Socialstyrelsen som släppte färska siffror på detta nyligen. Mm. Ska prata lite om vad det beror på. Och massa annat kring det med Elias Eriksson. Om en liten stund så häng kvar gärna så får ni höra honom alldeles strax. Nyhetsshowen 15 februari, torsdag, har vi Carl Jansson.
Ja.
Filling in for Fanny Wijk och Kalle Berg heter jag. Dagens gäst är på plats i vår studio. Vi ska prata om antidepressiva läkemedel, för allt fler använder sig av det. Det visar siffror som kom nyligen från Socialstyrelsen. Samtidigt så är det ju liksom medicin som är ständigt föremål för debatt. Skrivs ut för mycket eller för lite, tycker kanske vissa. Detta och en del annat ska vi få prata om nu tillsammans med dagens gäst som är professor i farmakologi. Läran om läkemedel. Förklarade han för oss. Vi svarade det. Han är professor i farmakologi på Göteborgs universitet. Elias Eriksson. God morgon, Elias.
God morgon.
Du var tionde svensk äter antidepp. Eller går på antidepressiva läkemedel. Och användningen ökar för varje år. Vet vi varför det ser ut så?
Nej, för det ökar har nog olika samhälleliga faktorer. Det är inte så att sjukdomarna, depression och andra sjukdomar ökar, tror jag, särskilt. Utan det är användandet som ökar. Och det kan bero på olika samhälleliga faktorer. Där ökningen började redan på 90-talet. Det var då det var den stora ökningen. Det var den brant ökningen. Och sen har det fortsatt lite grann uppåt, men inte jättemycket. Att det är så många kan vi återkomma till. Det är inte så konstigt egentligen. För det beror på att de tillstånd man behandlar med de här medicinerna är vanliga. Och att det har ökat då med åren ytterligare lite grann. Det tror jag beror på ytterligare att folk känner till dem och det är lite avstigmatiserat. Förr var det lite skabbelagt att ha en psykisk diagnos och söka hjälp för det, och det var många som undvek. Numera, inte minst via sociala medier och så talar ju alla människor om antidepp, så att det har blivit mera...
Det tycker jag när jag liksom flyttade upp till Stockholm för några år sedan, att det var liksom väldigt så här, bara, jag har glömt att ta min antidepp, och jag bara, va? Typ, har du det? För att jag inte var van vid att man pratade om det på det sättet.
Absolut, liksom. Det har blivit mycket, och det är ju ett bra sak tycker jag, att det har blivit avstigmatiserat att, inte, att folk får hjälp när de behöver och så. Så att det är väl ungefärliga förklaringarna. Sen finns det lite specialfenomen. Det har ökat till exempel bland gamla de sista åren och
Kvinnor över 65 i Socialstyrelsen, där är det största
även öppning. Män över 65 ökade väl, och det är en, tror jag delvis, jag har inte specialstudierat de där siffrorna från Socialstyrelsen, men det tror jag är ett lite annat fenomen. Det finns ju olika typer av antidepressiva, och den stora gruppen som alla pratar om, det är de som kallas SSRI-medel. Det är de som är de SSRI, de oftast använda.
Vad är det då? Är det...
Det första sådana medlet utvecklades här i Göteborg av den gamle Nobelpristagaren Arvid Carlsson.
Sådär, ja.
Ja, sådär. Och det mest berömda är det som sen fick namnet Prozac.
Mm.
Det är den kategorin. Och den används av många. Men sen så finns det ett annat antidepressivum som har en helt annan mekanism och som heter mirtazapin. Och det har nog, där tror jag att ökningen har, att det har varit en ganska tydlig ökning bland gamla. Men det har en helt annan förklaring. Det beror på att det är numera använt som sömnmedel. För det blir man också väldigt trött av. Mm-hmm. De här Prozac-liknande kan man inte ha som sömnmedel. Tvärtom.
Ja, men lite mer upppiggande.
Inte direkt uppers, men de stör sömnen snarare än att de är... Okay. Så att de är inte... Men här mirtazapin sover man väldigt gott på. Så att där, och att det har ökat där tror jag beror på att förr fick ju de som var äldre, som ofta sover dåligt, då fick de någon sån här här bensodiazepin eller något sånt där. Ni vet, de här Rohypnol och sånt där.
Och, narkotika.
Exakt, och de har man då slutat använda för att de är beroendeframkallande. Mm. Sen kom den lite light-variant av dem som heter Z-substanserna som är på Z. Solpidem och Sopiklon och så. Och de har man också blivit lite bekymrad över att de eventuellt är beroendeframkallande. Mm. Och då är inte det här mirtazapin det alls. Så det är en annan förklaring till att antidepressiva ökar. Men det är alltså inte alls för behandling av depression.
Nej. Om man tar det liksom med den här generella ökningen och pratar om, liksom, är vi typ mer deprimerade? Nej, det är inte så man kan säga.
Utan det, många som tycker att de förskriver så mycket så att det finns någon som tycker det. De säger då att ja, men titta här, det är nästan 10% av befolkningen som tar de här SSRI eller liknande då. Det är bara 5% som är deprimerade. Det måste ju vara för många då. Men vad man hela tiden glömmer i den debatten är att de här medicinerna används för en massa andra saker också. De används för panikångestsjukdomen, de används för något som heter social fobi, de används för något som heter generaliserat ångestsyndrom, de används för tvångssyndrom och för premenstruellt syndrom, PMS, hos kvinnor. En lång rad indikationer. Och lägger man ihop hur vanliga de här tillstånden är så får man ju långt mer än 10%. Så att det är svårt att bedöma hur många som borde ta dem. Jag tror väl, precis som du var inne på lite här förut, att kanske både förskrivs för lite och för mycket. Lite slentrianmässigt att de skrivs ut i primärvården kanske till folk som bara är ledsna för att livet är tråkigt.
Ja, men det finns ju en sån kritik liksom, att det skrivs ut lite lättvindigt, typ att det är en lösning för vårdcentraler där man är pressade, att det är så lång väntetid till psykolog typ, och att man inte hinner med och utreda patienten, så skriver man ut antidepp. Vad tänker du liksom om den kritiken?
Först och främst kan man ju säga det att det är väldigt bra att det finns också psykoterapi, men man ska inte generellt säga att psykoterapi skulle vara en bättre behandling, mer effektiv behandling. Det får man intryck ibland i media att sökte vården fick bara piller och inte fick. Och det är en felbild, för effektmässigt är nog, får man nog ändå säga att läkemedel är minst lika bra som psykoterapi, KBT och sånt där. Men absolut att många patienter inte vill ha tabletter, och då är det bra om de kan få KBT istället. Så det är eller kombinationen. Så det är inga konstigheter med det. Men jag håller väl med om det, den kritiken att och det är ett politiskt beslut att depression numera behandlas i primärvården, och även de här ångesttillstånden, om de inte är för komplicerade, behandlas i primärvården. Och där har man inte den tid till ingående samtal med patienten och belysa olika aspekter som man egentligen behöver för de här diagnoserna. Så jag håller med om den kritiken. Då kan det bli att det skrivs ut lite slentrianmässigt.
Men förlåt då, en okunnig, men då skulle alternativet vara att det behandlas av specialister, att man får träffa dem snabbare?
Inom psykiatrin och på 60-talet kan man säga, redan då fanns det väldigt effektiva antidepressiva medel, nästan lite effektivare än de som finns idag faktiskt, men de hade vissa nackdelar. De var till exempel giftiga överdos. Om patient tog en överdos så kunde de dö, och de hade rätt mycket biverkningar, så de ville inte allmänläkarna kännas vid, utan då var depressionsbehandlingen angelägenheten för psykiatrin. Sen kom på 90-talet de här SSRI-medlen med mycket mindre biverkningar, och då började allmänläkarna tycka att det där var hanterbara substanser i vår verksamhet. Och då flyttade man över depressionsbehandling och ångestbehandling i stort sett till primärvården. Och det är ekonomiska skäl, och lite olyckligt tycker jag att det är så, men det är kan inte hjälpas. Men då blir det lite, kanske lite slentrianmässiga förskrivningar.
Jag tänkte på så här, försöka förklara för någon som inte är så insatt. Alltså, vad är en depression och hur hjälper antidepressiva det? Alltså, man har ju hört liksom, kanske väldigt slänga definitioner som så, lyckopiller och så vidare. Och det är det ju inte. Men ska man, kan man enkel definition?
Ja, depression är ju då en sjukdom som då går bland annat med sänkt stämningsläge, att man inte är glad, men också många andra symptom. Man vaknar i gryningen, man förlorar lust till allting, ingenting är roligt att göra, man förlorar intresse för att äta mat, sex, sånt man är normalt intresserad av är inte kul längre, ibland påtaglig ångest och så vidare, massa symptom. Och det är en sjukdom, och det ska då inte förväxlas med att vara ledsen av yttre omständigheter.
Nej, för att jag antar att det ska vara över en viss tid, för så där kan jag känna söndag eftermiddag.
Nej, inte riktigt så känner du nog inte.
Nej, nej, jag ska inte förminska på något sätt, men jag förstår vad du menar.
Jag förstår vad du menar.
Jag vill inte göra någonting.
Jag förstår vad du menar. Och det är då, kan man säga, den distinktionen då, att skilja på detta är ganska viktigt, eller mycket viktigt, för om du är ledsen av yttre omständigheter, du har fått sparken, eller du någon flickvän har gjort slut, eller något sånt där, eller tråkiga saker händer, då hjälper ju inte de här pillren. Nej. Och då ska man inte skriva ut dem. Utan det här ska vara en depression som inte är motiverad. Det ska, som du säger, hålla på ett tag. Det ska inte vara en dags dipp, utan det ska hålla på ett tag. Och sen ska det inte finnas någon uppenbar yttre förklaring. Utan det ska vara att den här, jag känner inte igen mig själv riktigt, och personens vänner och anhöriga så känner inte igen vederbörande. Han eller hon blir annorlunda och plötsligt väldigt mycket dystrare och har de här, ofta en konstellation av de här symptomen. Och då kan man misstänka att det är en depression. Då är det en sjukdom. Och den sjukdomen går över även utan behandling. Så det här är inte en livslång sjukdom, utan man blir deprimerad, och även om man inte får någon behandling brukar det gå över efter kanske ett halvår eller så, plus minus.
Av liksom att livsomständigheter förändras?
Nej, utan av sig själv. Det är det som är så konstigt. Ingen vet varför man insjuknar. Man kan insjukna när man har det toppen. Man behöver inte ha det minsta bekymmer hela livet, så blir man plötsligt deprimerad. Jättekonstigt. Sen kan det utlösas av negativa faktorer också. Det kan vara så att en anhörig dör, först blir man normalt ledsen och sen går det över en depression. Men det kan också komma helt som en blixt från klar himmel.
Men då vill man behandla det med psykofarmaka för att liksom så
påskynda tillfrisknandet
och lindra under tiden, eller?
Inte bara lindra, utan läkemedel är så bra så att målet är att patientens relativt snabbt ska bli symptomfri. Det här är att man ska bli fri från den depression, och det gör man precis att påskynda tillfrisknandet, så att säga, och det gör man av två skäl. Dels för att plågan är så stor, så länge man har det så kan man förkorta den när det är bra, och dels är det här ju en potentiellt allvarlig sjukdom i det att vissa tar ju livet av sig om depressionen blir djup, och det vill man ju väldigt gärna undvika, så därför är det också viktigt att offensivt behandla den här i tidigt skede.
Är det svårt att liksom hoppa av antidepressiva?
Ja, det där är en helt potatis. Nej, det är det inte. Jag har ibland sagt i olika intervjuer att nej, de här är inte beroendeframkallande, och det står jag fast i. Men då får jag alltid väldigt arga brev från folk som säger att de visst jag är beroende på de här, och du måste vara köpt av läkemedelsindustrin som säger något annat.
Alltså folk som brukar de här.
Eller som har snappat upp där någonstans. För det sägs mycket på sociala medier nu att de skulle vara beroendeframkallande. För du hört att jag kan säga att läkemedelsindustrin är numera helt ointresserad av de här läkemedlen, så det är ingen, de här har släppt sitt patent för 20 år sedan. Så att
varför det? De tjänar inte...
Nej, patentet går ut efter ett tag, och då har man inga pengar. Så att just den konspirationsteorin att vi som försvarar de här medlen i någon mån, att vi skulle vara köpt av industrin, den kan man släppa, för det var länge sedan industrin hade det minsta intresse. Men i alla fall, sanningen om det här tycker jag är så här. För det första finns någonting som heter sant drogberoende, och då är det så att vissa substanser, som ni vet, direkt när man tar dem känner man en behaglig känsla, en kick, en eufori, en high, en någonting sånt där. Och det är direkt kopplat med att jag tar den. Nu tog jag den. Känns bra. Och vissa av dem, och det är till exempel alkohol, är en sån. De här smärtstillande opioiderna är såna. De här gamla sömnmedel vi pratar om, benzodiazepinerna, är såna. Och vissa människor som tar såna kan då fastna i ett väldigt starkt beroende. Och då är ju beroende i den här katastrofen i USA, opioidskandalen där, nu vet när folk dör ju varje dag,
pågår
för fulla muggar. Jättetragiskt. Där och där läkemedelsindustrin har spelat en väldigt bovaktig roll. Det är vad man menar med drogberoende, och det är alltså så att när man inte har tagit det på länge så har man enormt sug att jag måste ha den här drogen.
Men det är också opioiderna
är viktiga sådana, men de med alkoholsjukdomen, de som har den kopplingen till alkohol, känner precis samma sak. Jag måste återigen få in det här.
Men fallet med antidepressiva
är då? Och den typen, om det är så vi menar med beroende, då är de absolut inte beroende. För när du känner ingenting när du tar ett antidepressivum, det är ingen, utan det här är en långsam, trög antidepressiv effekt som är, så det är ingen koppling till någon slags vällust, behag när du tar den. Och därför kan man med gott samvete säga att nej, den typen av drogberoende som vi känner det har de inte. Och då när man säger det blir vissa jättearga, för de tycker att det är fel, men så är det, vill jag nog hävda. Däremot är det vissa patienter som kan få utsättningsbesvär av dem.
Vad betyder det?
Att när man, om man slutar tvärt abrupt, så kan vissa, man kan till exempel bli lite yr, och man kan uppleva ljusblixtfenomen.
Jag tänker också att man kan bli beroende av att må bättre, så att säga.
Nej, men det där är en väldigt viktig poäng, va? Dels har vi de här lite konstiga biverkningarna, utsättningsbesvär, och de brukar vara ganska lätt att hantera om man bara trappar ner medicinen långsamt. Så det är inget, för de allra flesta inga konstigheter. Sen finns det vissa då som berättar att de har väldigt långvariga utsättningsbesvär och har försökt sätta ut dem här under många år. Mm. Och det, då kan det i vissa fall säkert vara så. Och det är ett intressant fenomen och det ska man studera mer. Men det kan inte vara särskilt vanligt, för då skulle liksom allmänläkaren inte använda de här medicinerna. Om alla patienterna hamnade i den situationen skulle det vara känt. Däremot, och i vissa fall kan det kanske vara så att man tror att det är utsättningsbesvär som mediciner. Men det är precis vad du säger, att då kanske det man tog den en gång för återkommer. Depressionen eller ångestsjukdomen var det. Mm. Och det är det man då misstolkar som utsättningsbesvär. Så kan det nog vara ibland också.
Men tror du att vården, kanske svårt att svara på generellt förstås, men att man är tillräckligt bra på att informera patienter när man skriver ut om liksom hur det funkar med nedtrappning och att man får den informationen att så här, det kan bli jobbigt. Men
det är svårt för mig att säga, men jag kan tänka mig att, det på, att mycket av detta sker i primärvården och på väldigt många ställen tror jag de är jättebra på detta. På vissa ställen tror jag de är mindre bra på detta. Ja. Man ska absolut informera mycket kring de här medicinerna och jag befarar att det ibland inte sker så bra som det borde.
Tror du att framöver att alltså, utskrifter av antidepressiva kommer att fortsätta öka, eller tror du att vi har liksom nått en nivå där vi...
Jag tror det planar ut.
Ja.
Mm. Jag tror det har planat ut nu. Jag tror det kommer ligga på ungefär 8-9% i framtiden också.
Mm. Ja, det blir intressant att följa. Det, den vi har talat med som ni har lyssnat på är Elias Eriksson, professor i farmakologi på Göteborgs universitet. Då. Mycket intressant att få en liten fördjupad bild av detta med dig. Vi säger tack.
Tack så mycket. Trevligt att vara här. Tack.
Hej då. Det här är den enda antideppen jag behöver, den här gingen. Nej, nu förminskar jag igen. Det känns okänsligt, ni förstår det inte så jag menar.
Men den piggar upp.
Det gör den, men jag skulle
du brukar
inte...
brukar spela den, kan jag ju säga det, inför. Jag brukar, liksom när jag har producerat, brukar jag ibland dra upp den så att den hörs i studion innan vi drar igång.
För du vet att då börjar jag.
Jag vet att du kan inte hålla dig.
Nej, men jag skulle självklart inte som läkare skriva ut den till någon med klinisk depression.
Nej.
Det hade inte räckt på långa vägar.
Nej.
Nu är det dags för någonting helt annat. Djurens djurnyheter. Jag tror att jag vet det. Det blir djurnyheter. Djurens djurnyheter. Vad är det det heter? Skriv ut! Skriv ut!
Ja, nej, kanske ändå att vi ska ta det här med region och så vidare.
Med region?
Med regionen, VGR. Vi har en grej som kan...
Men ni kan spara in ganska mycket.
Kanske typ sänka den här 8-9 procenten. Bara få ner den någon procent.
Sitter ni ner? Ta bara så lyssnar ni på... Vi ska inte lyssna på hela. Hallå, stäng av. Varför slutar den inte stänga av?
Ja, men nu blir det djurnyheter.
Det är nog fel på den knappen, vill jag bara säga. Mm. Djurnyheter blir det.
Ja, de har ett kaninproblem i Paris. Läser jag artikel i TT.
Lapin. Heter inte så.
Heter det kaninlapin?
Ja, kanske eventuellt.
Ja, kanske.
Vad är det för problem?
Jo,
Lapin.
De lever kaniner vilt i Paris vid Hotel de Invalide. Jag vet inte, Invalidhotellet brukar man kalla det för.
Ja, vad är det?
Ibland. Det är typ som ett stor, jag tror att det faktiskt är från Napoleontiden, alltså ett sjukhus typ. Att man hade
krigsskadade, ja, typ, eller?
Ja. Man börjar med en stor dom. Jag tror att kanske typ så Napoleon ligger begraven där någonstans.
Okay.
Ja, men det är i alla fall, de har kaniner som lever vilt där på gräsmatta.
Okej.
Okay. Utanför, runt omkring där, längs Seine. Mm-hmm. Och det verkar handla om 300 kaniner.
300 kaniner.
Vi har typ en kanin, fast det är inte en kanin, på vår gård. Ja. Som man kan se på morgonen ibland när jag går tidigt till jobbet. Precis, den sitter en hare nedanför så gungan.
Men det är inget problem, va?
Nej, men ja, det verkar i alla fall som att Paris nu har så tröttnat på alla de här jävla kaninerna.
Ja. Gick härifrån.
Ja, för att så nu har man helt enkelt, så där, ja, det känns lite så apart på något sätt, men nu har man tröttnat. Och hur ska man lösa det här då?
Ingen aning.
De ska flytta till en gård på landet.
Ja, som det brukar heta.
Som det brukar heta. Jo, det är i alla fall så.
Men på riktigt då?
På riktigt, enligt Parispolisen, så ska då kaninerna få flytta till en snäll gubbe på landet. Nej, men till en gård på landet. Och tydligen då, sen årsskiftet ska 10 kaniner ha fångats in.
Aha, ja. Det går inte så snabbt. De springer. Man ser framför sig att det är liksom lite så Dupont och Dupont som springer runt med hål.
Men alltså,
liksom.
Det är ganska roligt, för att jag ska se här om jag hittar ett citat typ från paranska polisen då, till AFP, nyhetsbyrån, säger de så här: 2 insatser har ägt rum sedan 25 januari. Lyder ett besked från polisen. Alltså det är en sån här insatser. Man använder de
rullar
de
upp
typ
med piqué-bussen.
Ja, typ. Stopp! Ja. 5-0, springer alla kaninerna iväg. Men de har fångat 10 stycken och de har fått åka till en lantegendom i Bréau. En by som ligger utanför Paris. Det är skitmysigt ut.
10 stycken, men då är det ändå, du sa att det var 300. 300 till och med.
Ja, precis, att de jobbar alla vidare. Det är ju svårt att fånga en kanin. Försök.
Ja, jag har aldrig försökt. Men...
För de verkar ju då, eftersom de inte ska liksom bara skjuta dem på plats. Shoot on sight är inte Parispolisens metod, utan det är en lant, flytta till landet.
Flytta till landet.
Något problem med det här då? Det är väl skit, det är väl jättemysigt.
Ja, jag
den här liksom, jag såg be och googla bilder
på. Inga större problem med det.
Nej, det skulle vara det här jägarförbundet som måste ta kvarter i Bréau då.
Jaha, de vill inte ha några.
Det finns nämligen ett jägarförbund som har sitt högkvarter i den här mysiga lilla lantbyn.
Jaha.
Så nu börjar man ju ana kanske lite ugglor i mossen. Det här ska få bo på landet. En liten mysig gård på landet. Ja, vad finns det där då? Hästar, kor, ett jägarförbund.
Men vi vet inte om de kommer liksom...
Ja, det här har då kritiserats av djurets... Både att jaga kaninerna och att de ska skickas till den här lantegendomen där det då finns ett jägar... Ett federalt jägarförbund. Franskt federal... Federation... Viltvård och jaktförbund.
Men vadå, tror man att de kommer släppa ut kaninerna där och så kommer det jägarförbundet bara stå som...
Saken är att polisen säger att de kommer inte... ska vi se... Parispolisen har lovat att inga kaniner kommer att bli jagade.
Nej, de har lovat
ja,
det.
För att de har fått kritik av att djurrättsgrupper protesterar mot polisens ingripande, larmar om att djuren far illa under stressiga transporter. Ja, det kan ju vara allvarligt. Och att hur de då kan liksom, ja, kanske då jagas eller bli avlivade trots alltså att polisen helt enkelt kör den här gamla barnlögnen bara.
Ja.
En snäll gubbe på landet.
Ja. Ja, ja.
Men så vi vet inte, men polisen säger nej. Det var väl,
det kommer bli toppen.
Det kommer bli toppen. Ja. Det är vad jag har för information i alla fall.
Ja, jag tackar för den. Jag sitter på dubbla Putin-nyheter, Carl.
Det är Ryssland idag.
Ja, mycket Ryssland idag. Du pratade ju om dem förut. Nu så är Putin ute och tackar en amerikan. Och den amerikanen är Tucker Carlson.
Tack, tack.
Tucker för intervjun. Jag skulle vilja tacka Tucker för intervjun. Vi pratade ju om det. Du var ju Tucker Carlson som blev den första amerikanen att intervjua Putin sedan krigsutbrottet då.
Ja.
När han reste till Moskva och gjorde den här kritiken som han, eller vad säger jag, den här intervjun som han fick mycket kritik för av många andra journalister som tyckte att han var lite för slapp, att han blev liksom en del i propagandan för Ryssland, en megafon då.
Det var ju ganska kraftig kritik från liksom profilerade amerikanska utrikesjournalister och liksom, vad var det, hon var från
Amanpour, hon från CNN,
som var så här: vi har försökt varje dag. Han vill inte svara på våra frågor utan bara på dina frågor.
Jag som när jag är utomlands gillar och kan fastna vid CNN ganska länge.
Är du med en badakalle? Nej, nej,
nej, nej. Nu är det Christine Amanpour som ska dra sitt utrikessegment typ. Vet att hon är något av en big shot och hon var väldigt kritisk då, men Putin var nöjd då. Och det kanske också spelade händerna då på kritikerna naturligtvis, att Putin tyckte det var en toppen intervju då. Eftersom vi inte kan ha en direkt dialog med väst behöver vi vara tacksamma mot herr Carlson för hans roll som mellanhand, säger Putin till journalister i uttalanden som distribueras av Kreml. Så precis, han kallar honom ju inte för journalist, utan han kallar honom rakt ut för en mellanhand.
Ja, precis, det kom... Man bara känns direkt här, om vi hade haft Putin här i nyhetsshowen. Mm. Alltså, tack så mycket Linnea Rönnqvist och Kalle Berg för att ni var sån fin mellanhand.
Mellan oss och väst. Ja. Då hade man ju haft i eftersnacket på redaktionen lite grann känt att ja, blev det här så himla bra då verkligen om vi är mellanhand. Dessutom, förutom, alltså det är också litet tack med från sidan eller med vänsterhanden eller vad heter det, för att han är också lite så kritisk mot Tucker Carlsons intervjuteknik. Mm-hmm. Han var liksom inte helt nöjd med intervjun för han säger att han är besviken på att det inte var så tuffa frågor.
Aha.
Att han förväntade sig mer tuffa frågor i den här intervjun som för övrigt har 200 miljoner visningar på X, tidigare Twitter.
Mm-hmm.
Men att han tänkte att Carlson skulle vara mer aggressiv. Alltså Tucker Carlson är ju ganska aggressiv i vanliga fall.
Han gapar och skriker en del.
Det gör han, det kan man objektivt säga. Putin säger, jag var inte bara redo för det. Jag var inte redo för det bara. Utan jag hoppades på att det skulle vara mer aggressivt då. För det skulle ha gjort det möjligt för mig att svara på samma sätt.
Han skulle också sitta och skrika då.
Ja, kanske. Det är lite så det låter. Vi minns ju, det var en lång intervju, vi spelade ju några klipp här senast. Mm. Där det var ganska fnissig stämning. Att de skrattade en del, det var lite så skrockande.
Och lite historiska exposéer va?
Ja, inte så lite heller. Nej. Det var väl en 20 minuter. De bara, let me tell you Tucker, 800 efter Kristus, Polen. Är du med mig? Ja, lite så var det också då. Men då var han kritisk i alla fall och tyckte att Tucker Carlson kunde tryckt på lite hårdare. Det är den första Putin-nyheten. Jag har inte sett Tucker Carlson.
Jag tänker att Tucker Carlson, för den andra delen som du hade nu, att det var så här, men det kom också lite kritik. Alltså, Tupkammer reste sig lite på vad han sa. Det var en del tuffa frågor också. Han var för snäll.
Ja, precis. Tråkig läsning för Tucker Carlson på något sätt ändå. Jag vet inte om man kommer få chansen igen. Eller inte. Den andra nyheten handlar om att Putin också då, jag undrar om det är i samma sammanhang till och med, men att han har uttalat sig också om det amerikanska presidentvalet. Vem föredrar du, Putin, blir president i USA?
Mm.
Det är man ju nyfiken på då. Han fick frågan hur han resonerar kring detta. Och då var han inne på att han hellre vill att Biden blir president än Trump.
Jaha.
Och det har att göra med då att han tycker att Biden är typ en mer förutsägbar person. Att Trump är lite oberäknelig och att han då, jag vet inte, det är min tolkning, men att han tycker kanske det är lite enklare att operera världspolitiskt mot någon eller liksom med någon som är...
Ja, men som kanske kommer hålla då, om man ska utfå det att han säger det sant, att han Biden eventuellt skulle hålla en linje i 4 år i alla fall.
Ja, kanske ha en tydligare utrikespolitisk deklaration då som Tobias Billström, medan Trump är lite mer så...
Det känns ju spontant som att det kan svänga lite där.
Det känns så, ja. Han fick också frågor hur han resonerar kring Bidens mentala hälsa. Det har ju rapporterats en del om det då. Mm. Och då tog han Joe Biden i försvar och hänvisade till när de träffades senast i Genève 2021. Ja, det är ju 3 år sedan nu snart då. Mm. Men då säger han att jag träffade Biden i Schweiz. Det var för 3 år sedan. Redan då sa de att han var inkompetent. Jag såg inget sånt. Okej, ja, han tittade i sitt papper. Jag tittade på mitt. Ingenting, säger Putin. Vilket konstigt citat. Fast det är också lite en sån, bara, nej, de säger, du vet, om man ska försvara någon, bara, jag vet att alla säger att han är totalt inkompetent.
Ja,
och visst, han tittar i sina papper, han kommer inte ihåg.
De säger att han är ju dement, och de säger det här. Ja. Och typ så här, men vänta, det är väl ingen som har sagt det?
Det är vad de säger. Men jag minns, för 3 år sedan förvisso.
De säger att han har slutat att slå sin fru.
Ja, men liksom, han tog upp tillfället, står det här i artikeln, då Joe Biden slog i huvudet när han slog ut en helikopter i somras. Det är också en grej då. Jag vet inte hela sammanhanget, jag kan inte ryska, jag har inte sett det här samtalet utspela sig, men att man då liksom säger bara, ja visst, de säger att han är inkompetent, men det såg inte jag. Sen att han slog i huvudet i en helikopter, det är en annan grej. Men då säger han att vem av oss har inte slagit i huvudet i någonting, säger Putin enligt Financial Times.
Ja.
Har du slagit i huvudet i någonting? Va? Jo, det har jag ju.
Ja,
men då så.
Ja,
oh, det är det väl
och för de grabbarna är ju en helikopter, det är ju vardagsmat.
Precis. Mm. Så det är som att jag slår i det en dörrkarm ungefär, att de slår i det ingången till en helikopter. Så lite så liksom snällhet mot amerikaner från Putin, fast ändå lite med en armbågen, kan man väl säga.
Jag har blivit någon form av som satellitreporter. Inte i den meningen att jag så håller mig utanför huset, utan att jag bara rapporterar om satelliter.
Olika sådana satellitstater.
Ja, precis. Inte.
Vad är det med satelliter nu då?
Ungefär en vecka så kommer en satellit att krascha mot jorden.
Nej då.
Oj, oj, oj. 52 kilo rymdskrot kommer landa i stort sett var som helst.
Så om du befinner dig var som helst.
Ja, så alla på jorden, se upp. Ja. Om ungefär en vecka, blir du orolig?
Nej, men det är ju så himla stor träffyta, så inte jätteorolig. Och sen undrar jag, kommer det, alltså hur mycket blir kvar av en sån satellit?
Ja, men det där är det vad som uppskattas bli kvar av en satellit då. Jag sa nämligen tidigare idag att jag numera vet hur mycket en satellit kan väga.
Ja.
Och den kan väga 2,5 ton. För det gör nämligen den här europeiska rymdstyrelsens satellit ERS-2.
Ja.
Som slutförde sitt jobb i rymden för ungefär 13 år sedan, läser jag.
Ja, och sen dess har den bara chillat kant.
Ja, det står inte vad den har gjort, men den har liksom varit kvar och nu är den då på väg till genom jorden. Alltså den ska ju inte till jorden, den ska ju genom jordens atmosfär och brinna upp.
Ja,
det är ju liksom planen. Det är så här,
it shall burn.
There's one ship left, I must self-destruct. Terminator 2 slutet, inte någon som vet. Nej, men då enligt ESA kan gemene man, ska man inte oroa sig. Oddsen för att en satellitdel trillar ner i någons huvud är beräknade till 1 på miljarden, säger ESA-ingenjören Benjamin Basida Virgili på en pressträff.
Just det, 1 på miljarden. Men då är det ändå typ att, alltså det kanske inte är så man räknar då, men hur många miljarder bor det på jorden egentligen?
10, va?
Ja, vadå är det liksom? Det är inte så man räknar, va?
Det är inte 1 miljard människor som får det nu. Det är det inte.
Nej, just det. Man står inte i sådana.
Men är det typ att det blir... Nej, jag vet inte. Nu är det jävla dumt.
Nej, men okej, man ska inte vara orolig. 1 på miljarden, det är jätteliten chans. Det blir 1 på miljarden för varje enskild person ju. Det är ju så det måste vara tänkt.
Mm.
Men jag menar, om det skulle slå ner över Indien eller så här. Det är så många där.
Mm. Mm.
Jag vet inte,
men det
är
ju större delen av jordens yta täcks ju av vatten, så förmodligen kommer det slå ner i vatten.
Där sa du något, Carl.
Den här stängdes av 2011, som jag sa då, 13 år sedan, och på ett sätt så innebär att farkosten gradvis skulle falla tillbaka mot jordens atmosfär i syfte att minimera mängden rymdskrot just från kretsar kring planeten. Men nu kommer det då, 52 kilo. En annan liten bara, så jag var sista här. ESA har lovat att rymdskräpet från deras uppdrag ska vara ner på noll fram till 2030.
Jaha.
Då blir det ju slutskräpat.
Ja, för det är ju ett väldigt stort problem det där. Eller det skulle kunna vara. Jag hörde någon som Petri Dystopia om det. Att liksom så här, det där rymdskrotet.
Ja, men det här är väl då att det ska liksom sakta, sakta gå ner mot jorden. För att så...
Allt rymdskrot liksom.
Står det?
Ja.
Från deras uppdrag ska vara det. Alltså det är väl rymdskrotet som är... Där är ju svårt att plocka ner.
Ja. Men det, är väl det. Men det har ju ändå varit sådana där, det kanske bara är på liksom ritbordet så att säga, men att man skulle åka med någon typ av liksom hov, typ dammsuga rymdskrot.
Säkert.
Så att säga.
Vad säger du? Skulle du helst så här, dö för vetenskapens skull och bli träffad av rymdskrot i huvudet?
Eller... Är det verkligen det jag kör då? Att det är för vetenskapens skull?
Ja, men, jo, men lite. Eller så i ett med naturen och bli träffad av en blixt?
Blixten, tror jag. Jag vet inte om du har kanske inte blivit intervjuad, eller jo, du blev inte du intervjuad av några studenter för ett tag sedan som pluggade i journalistik, som ville veta så
hur vi nyfördelar och sådär, bland annat.
Bland annat. Kände du då vid något tillfälle liksom ett behov av att verka lite cool? Eller du vet att det kommer några som bara så undrar liksom, bara, hur är det att ha ditt jobb? Liksom? Bara, tycker ni det är en grej?
Jo.
Att man kan hamna i den positionen att någon ställer en massa frågor. Kanske. Och så kanske man berättar massa saker som inte känns så jävla fräckt typ.
Ja.
Vi kommer in på morgonen.
Man, kanske mer att man så efteråt glömde bara vad sa jag nu?
Ja.
Typ.
Ja, jag frågar för att Romina Pourmokhtari, hon var intervjuad i Financial Times här då nyligen. Och där har hon sagt lite saker som hon senare fått backa på. Ursäkta. Hon var med där och då berättade hon att hon, massa olika saker såklart, det var en lång intervju. Men något som stack ut och som folk reagerade på var att hon sa att hon älskar att smita från Säpo för att festa på stan.
Mm.
Det var ju någonting som många reagerade på, bland andra Veckorevyn som kontaktade ministern för att fråga om det var lämpligt att hon smiter från sitt personskydd. För hon hade också sagt så här i intervjun så här, berättade inte för någon.
Ha, ha, ha.
Där så tipsar hon om sina favoritplatser i huvudstaden som jag läser om. Jag tycker bara det låter som att man försöker vara lite så mysterious and cool. Bara, don't you tell anyone, XOXO gossip girl.
Ja, men samtidigt, hon vet ju att det ska, hon vill ju också att vi ska prata om det. Eller så här,
ja.
I den meningen. Eller så här, någonstans.
Ja,
men hon vill ju framstå som att hon är out and about.
Ja, precis. Men är det...
Vilket hon kanske är då. Hon är ju ändå bara 28 år. Alltså, det är väl tid för att vara out and about
jo,
också.
Jo, det är absolut. Man börjar tänka på allt det här kokainet i riksdagshuset. Alltså, är jag absolut att jag har det två olika saker. Ja. Jag håller dem isär, men just det där festandet bland olika människor i maktens korridorer. Men hon har alltså ingenting med det att göra, alltså, ska jag vara tydlig med. Så här, men i alla fall, hon har sagt, berätta inte för något. Så då var det Veckorevyn då, som hörde av sig och frågade hur lämpligt det är då att hon smiter från sitt personskydd, men då avböjer hon att kommentera i första läget då Romina Pourmokhtari gjorde det först. Inte heller Säpo vill ge en kommentar. De hänvisar till att de aldrig kommenterar statsrådens personskydd.
Nej.
Så att de kanske inte ville säga att det bara så här, ja, vi letade efter henne hela fredagskvällen. Typ. Hon smet iväg. Om det nu var så.
Ja, det var en sån riktig Benny Hill.
Ja, precis. De sprang mellan spybar och...
Det var en sån riktig smälla i dörrarna.
Ja. Mellan de här ställena på Stureplan. Typ, var är hon? Och då har man ju som bakgrund här, som Omni tar upp i sin artikel, att i oktober så ställer man ju faktiskt in ett samtal som hon skulle ha på Mokhtari på grund av att det fanns en hotbild kopplade till Extinction Rebellion, enligt Ulf Kristersson i alla fall då.
Ja, just
som
det.
Sa att den aktivistgruppen liksom det var på grund av att några från därifrån skulle vara där och därför ställde man in det, så att det ändå fanns ett säkerhetshot då. Sen tyckte ju de från Extinction Rebellion att det var trams typ, men så var det i alla fall. Sen då så gick det några timmar eller en tid i alla fall, mindre än ett dygn vad jag kan se, så fick till slut då TV4 blev det som fick svar från Romina Pourmokhtaris presssekreterare, att man ändå gav ett litet svar då, och då säger Nicki Westerberg att hon säger det med glimten i ögat, det framgår när man läser texten. Och,
det framgår om man var där i alla fall kanske. Just det, kan ju vara svårt med sånt glimt i ögat i text.
Ja, eller hur? Alltså lite att man hör glimten i ögat, ja, när hon är såhär, berätta inte för någon, ja, då.
Wink, wink.
Fast ändå typ en, hon säger ju ändå att hon smiter från Säpo. Ja, jag vet inte. På frågan om det innebär att ministern dementerar att hon smitit från livvakterna, svarar Westberg ja. Så det var bara ett skoj då.
Ja.
Så att hon har inte smitit från
livvakterna. De är alltid med när hon är ute och dansar.
Ja. Så det var liksom bara en sån.
What a hilarious misunderstanding.
alltihopa. Konstskal.
Oh.
Där är du inte helt obevandrad.
Är jag inte.
Men du har ju läst lite sånt där.
Mm.
Det är så att Uppdrag granskning är ute med ett nytt program om en konsttjuv.
En tjuv
som har plundrat den svenska konstskatten. Och nu erkänt i ett offentligt brev att här, bara, jag har gjort fel. Jag har stulit konst och sålt det vidare. Låt mig förklara.
Mm.
Det är så att svensk kulturarv då har liksom, på olika offentliga miljöplatser, typ Stockholms stadsbibliotek, så står det olika konstverk, typ så stolar av kända svenska designers och så vidare. Det kanske är taklampor, alltså det är designföremål.
Alltså i alla offentliga byggnader så står det ju, finns det ju, hänger det konst, eller det kan finnas liksom konsthantverksföremål och så vidare som stat och region och kommuner köper in.
Ja. Så är det. Och de kan vara väldigt värdefulla. Och då är det alltså en person som kallas för konsttjuven i Uppdrag granskningsprogram. Han är kraftigt anonymiserad där, som har varit ute då på biografer, torg, kyrkogårdar och konserthus, som SVT skriver. Och stulit gods i form av gjutjärn, möbler och fontäner.
Oj.
Alla gjorda i stilen Swedish Grace, som jag fick googla.
Mm, det känner inte jag till faktiskt.
Ni får nästan googla det själva, för jag känner att jag har liksom inte riktigt har språket för att beskriva hur det ser ut. Men det är väl liksom lite svenska designklassiker. Typ porslin och sånt, men också möbler. Så här,
Rörstrand och lite andra såna här typer av porslin hittar jag. Ja, okej, okay, men jag tror jag förstår ungefär.
Googla det så får ni se då. Och det som också sticker ut är att den här personen har liksom snott de här grejen på vissa fall ganska uppseendeväckande sätt och sålt det vidare. Och då så upplever den här tjuven att det också har varit ganska accepterat typ att det är stöldgods just. När man har sålt vidare det till en liksom kulturelit som det beskrivs då. Emily säger här liksom att jag tar det sen när vi ska lyssna på ett klipp nämligen, för att jag vill på det här klippet lite grann, för att det som SVT har gjort, eftersom de har anonymiserat så mycket, det är att de har låtit en AI liksom göra rösten till den här konsttjuven. Så om det är någon röst som ni tycker låter lite speciell då, så är det den. Och det är ett litet ihopklipp här då av personer som är inblandade i det här och den här tjuven då.
Det var en sån här skenmanöver, så några gick för att prata med personalen och be att få hjälp med någon bok i det andra rummet, där skenrummet. Så bara bar de ut stolen.
Den som hämtade stolen, det var jag.
Aha.
Ja.
Okej, okay, så det var du?
Så det var jag, Sanna Minadella. Det här är konstobjekt, alltså det är Harald Wadsjö som har formgivit de här elementgallerna. Ja, det var jag som tog dem.
Ja, lampan var ju i stort sett nedsliten liksom, så det hängde ju tåtar liksom från taket, så...
Jag tror jag bara svepte rocken över den. Baren under armen gick ut.
Ja, ett litet hopklipp där från Uppdrag granskning.
Så dramatisk AI va?
Ja, har de skrivit in så typ så kulturintresserad tjuv? För den pratade lite så, jag tror jag bara svepte rocken
jag
över.
Jag svepte bara rocken över den.
Ja.
Så här, tjuv som kommer in på scenskolan.
Ja, för det är det vi pratade lite om det förut. Annars brukar man kanske ha någon sån scenskoleelev som typ så här dramatiserar och läser in anonymiserade citat. Mm. Nu är det AI, men här verkar man liksom, de verkar mötas på mitten lite grann i alla fall. Men som vi hörde då, det är med en situation där den här konsttjuven är med på stadsbiblioteket och liksom berättar för en kvinna som jobbar där att bara, det var jag som stal dem. Hon bara, aha. Typ,
ja, okej, vad
varför gjorde du det då? Och det här är från ett Uppdrag granskning som släpptes igår, kan jag säga också, om man vill liksom se hela då. Så det är väldigt speciellt, och det som skett är också att den här konsttjuven har släppt ett öppet brev som ändå var ett lite speciellt sätt att liksom, han har ångrat sig och känt att så här, det här var ingen bra.
Att slänga rocken över grejer.
Nej, precis. Och det är också det då, för att hon på statsbiblioteket berättade typ att, alltså, att det var liksom, typ som att någon gjorde någon avledningsmanöver där borta och sen har hon gått ner och bara ryckt ner typ, eller tagit den här stolen, eller nu kanske jag är på lite olika platser där, men typ så här, ryckt ner en takkrona där det bara hängde ut lite tåtar efteråt. Så det är ganska så kyligt opererat.
Verkligen.
Bara gå in på en offentlig plats och typ rycka ner en takkrona.
Mm.
Och det som också har blivit en grej då, det är att en kulturintresserad elit, som det uttrycks då, har köpt den här konsten som stulit från biografer, torg och kyrkogårdar och så vidare. Och att de typ har ändå accepterat att de är stulna. Enligt konsttjuven själv då har stölderna varit allmänt kända, och han säger att han sällan fått frågor från antikhandlare och samlare. om sin egen liksom brottslighet, och så säger han att jag gjorde en avvägning om det var värt det. Jag tycker att det var värt det, så det är väl upp till en domstol att avgöra om man vill döma mig för det.
Mm.
Jag antar att, alltså, jag ska inte föregå utredningen, men han har ju stulit dem.
Ja.
Ja, men han tycker det var värt det, ja, i alla fall. Ja. Mm. Så det är väldigt speciellt. Man får väl se hela Uppdrag granskning om man är mer nyfiken. De har också med i SVTs nyhetsartikel om det. En person som har köpt den här konst av den här konstjuven,
ja,
som är anonym då. Och hon sa först när SVT pratade med henne så här: om jag ska vara ärlig så bryr jag mig nästan inte att den har blivit tagen från någonstans. Så kanske det är, men det är ju inte, det har ju inte jag med att göra, säger en kvinna på telefon när de får veta att en värdefull urna hon köpt har tagits från ett äldreboende. Det är en lite oväntad reaktion, bara, nej, men det har väl inte jag med.
Nej, det är ju väldigt konstig logik.
Ja, sen då efter att
det har hon ju rent faktiskt att göra med, eftersom den står inte på äldreboendet längre utan hemma hos henne då.
Ja, på så vis har hon ju något med det att göra. Sen då när hon den här...
Rent faktiskt.
Ja, så får hon ta del av Uppdrag granskningsinformation och ändra sig då och lämna tillbaka luren. Så då kände hon ändå att, jo, det kanske var fel ändå. Mm. Ja, så en väldigt, väldigt speciell historia. Att en tjuv har liksom gått in på olika offentliga institutioner, stulit grejer på ett väldigt iskallt sätt, sen ändrat sig, liksom fått dåligt samvete som jag tolkade. Mm. Skickat ett öppet brev till typ alla han har sålt till och bara, så här ligger det till liksom. Och sen då varit runt på någon sorts mea culpa-resa tillsammans med Uppdrag granskning på Stadsbiblioteket och bara, det var jag.
Ja, det här får man kanske ta och titta på. Vad heter... Uppdragna avsnittet?
Ja, det heter Konsttjuven. Mm. Var det va, Emily? Hon nickar precis, och det kom igår då. SVT Play kan man hitta det på, misstänker jag. Jag frågade dig i början av programmet, Carl, ifall du också köpt färre sexleksaker i år.
Mm. Och då svarade jag ja, men det är väl också kanske nej, jag vet inte.
För att du redan låg på en...
Jag har liksom allt jag behöver.
Anledningen till att jag frågar är att svenskarna generellt inför Alla hjärtans dag har köpt väldigt mycket färre sexleksaker. Det har gått ner med 47%. Ja, precis. Oj. Inte enheter utan 47%.
Det var liksom, det var ändå igår va? Alla hjärtans dag. Ja. Snabba på den statistiken.
Ja, men så här, det är faktiskt en liten invändning man kan ha. Det är den här Prisjakt heter de väl. Ja, den här sajten som jämför olika priser helt enkelt. Som har undersökt vad folk liksom har typ googlat på inför.
Ah, ja.
Alltså vad de vill köpa då.
Yes.
Och då är det mellan 28 januari och 11 februari. Och Alla hjärtans dag var ju igår, alltså 14 februari. Så då menar de på liksom att alla, ja, det är vad man har googlat då. För annars kanske Alla hjärtans dag inte är en sån grej man köper typ samma dag, känner jag. Eller kanske bara jag som är så slow och som är julklappar också. Men
du är ju heller inte en internet... Jag tror att folk är ju internetshoppare och det är ju, du är ju liksom den sista handlaren som går så. Släpa dina tunga kassar.
Ja, nej men 100%. Jag, alltså, jag har typ nästan inte köpt något på internet.
Nej, jag vet.
Till dags och dato typ.
Jag har... Emily sitter och bara skakar på huvudet. Ja, men... Jag var länge... liksom i team, man köper saker i en riktig butik. Man möter folk, man möter blick. Men jag köper rätt mycket på nätet nu med.
Nej, jag gör typ aldrig det alltså. Men vissa grejer kanske. Men Emily påstår att det inte finns något i butikerna, att det är tomt. Ja, hyllorna det... står tomma.
Ja,
ja, men då får jag köpa det som finns. Ja. Så är det väl med det. Man får väl anpassa sig till verkligheten, det... förutom om den sker på internet.
Ja,
men då skulle de mena på då, för den sträckte sig bara fram till söndagen, statistiken då, jämfört med förra året. Men i alla fall, det som, den produkt som svenskarna har googlat överlägset med, som har vuxit med 448%. Du kan inte gissa vad det är.
Nej, det kan jag inte.
Rätt svar är glassmaskin. Det är någonting som folk har.
Det känns inte alls som en så liksom högt ränteläge, lågkonjunktur grej.
Nej, verkligen. Så, ska man lyxkonsumtion typ.
Oh, en glassmaskin.
Här älskling, en helt ny glassmaskin.
Eller så är det typ så här att man ska tröstäta ihjäl sig.
Ja, men typ. Ja. Det ska väl också.
Det räcker inte med vanlig glass.
Maskinen, du måste ju fylla den med olika glassprodukter också. Ja, ja, så där, göra glass hemma. Tvåar som har ökat med 221% är äggkokare. Så det är mycket sådana, vad säger man, sådana hushållsmaskiner typ.
Ja, som är liksom alla hjärtans dag. Presenter då?
Ja, det vet man ju inte. Nej. Det är väl liksom hur folk har googlat då. Jag vet inte om det finns någon annan liksom
jag söker
förklaring.
I huvudet efter andra förklaringar till glassmaskin och äggkokare.
Ja, varför
just
skulle
nu,
ha typ, googlat såhär,
just
det?
Nu ja. Har det varit med i något matprogram på tv?
Ja, jag vet såhär, inte.
Har Tarek Taylor hållit på med någon skit nu?
Ja, det känns som att det är någon sån grej som kan ligga bakom. Men en annan grej som de lyfter i sin lilla egna artikel då, prisjakt, de själva som, det är typ mer eller mindre ett pressmeddelande där, tror jag. Ja. Det är det här med gåvoboxar har ökat ganska mycket då. Mm-hmm. Man köper en sån färdig liten överraskningslåda då. Även chokladaskar. Mm-hmm. Och någonting som kallas för en multicooker. Jag vet inte riktigt vad det är. Sous-vide, vad är det, Carl? Det är också någonting som ökat ganska mycket.
Men det är väl en... Nej, det är någon form av...
Jag trodde att du skulle veta det.
Ja, jag trodde också att jag skulle veta det, men jag vet inte.
Det är någon typ av vakuum.
Ja, ja, det är man, ja, ja, man vakuumförpackskokar, ångar mat typ, så blir det så all smak hänger kvar. Man stoppar i en morot och så kommer den ut och är så här, jättegod.
Okej, grattis älskling.
Ina hade varit blivit vansinnig.
Om man gjorde det.
Ja, men hela den här, ja, skitsamma.
Ja, jag förstår vad du menar. Ja, så ligger det till i alla fall, och sexleksakerna hade gått ner ganska mycket då. Så då vet ni det där ute. Idag så har vi talat om ryska kärnvapen i rymden, eller uppgifter om det.
Uppgifter om att ryssarna vill ha kärnvapen i rymden.
Ja, väldigt mycket som var oklart kring det, men det har i alla fall växt stor uppståndelse i USA,
ja,
i underhuset där. Jag pratade om Tobias Billström också, blev avbruten av protesterande människor i riksdagen under utrikesdeklarationen där, som sa att Israel genomför folkmord, sa de här demonstranterna då. Sen var med Aktuellt också och försökte liksom hålla någon sorts balansgång där kring hur Israels krigsföring är proportionerlig eller inte. Pratade också lite då om att Roger Akelius, den kända miljardären, ger sig in i friskolekoncernen Academedia till aktieinnehavarnas stora
förvirring kanske.
Förvirring, för han säger att det ska inte bli någon utdelning.
Nej.
I alla fall inte i första läget.
Men kanske i fas två.
Kanske i fas två, det får vi väl se. Sen hade vi gäst också Elias Eriksson var här och talade om antidepressiva läkemedel.
Ja, det var spännande. Lyssna gärna på det om ni har missade det.
Det tycker jag ni ska göra. Han var från Göteborgs, eller han är från Göteborgs universitet. Ja. Och
professor i farmakologi.
Bra koll, där satt den. Det säger vi för idag. Ha det gött.
Ja,
hej. Producent Emil Hagbard vill jag ändå säga.
Ja. Ja.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.